Vi börjar med att be. Tack Herre för ditt heliga ord. När man öppnar din bibel så står det den heliga skrift. Och vi vet att det är en helig skrift. Och vi ber om nåd att du ska tala till oss idag från ditt ord. I Jesu namn. Amen. Ja, idag ska vi börja någonting nytt. På förfrågan av Magdalena. Fångenskapsperioden ska vi studera den här hösten. Vi ska göra som vi brukar göra, ett litet bakgrundsstudium, så vi kommer in med lite kött på benen och vi förstår liksom händelserna och de långa linjerna så att säga. Och därför så börjar vi med Abraham. Gud kallade alltså ut Abraham, han hette ju Abram från början, och lovade honom ett land och ett folk och mycket välsignelse. Vi ska titta i kapitel 12 av första Mosebok, de här nyckelverserna som vi har stavat på många gånger. Herren sa till Abram, gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus. Och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort. Och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Och vi tittar ju ofta på de här verserna utifrån Nya Testamentet. Att det här är uppfyllt i Jesus Kristus. Att i Abraham skulle alla jordens folk bli välsignade. Men vi ska titta på det mer utifrån löftet om ett land. Och löftet om ett folk. För Gud gjorde ju ett förbund med Abraham. Och han lovade honom folk och land. Och vi är i första Mosebok kapitel 15. Och det är den här situationen att Abraham är ledsen över att han inte har någon arvinge. Och Gud tar ut Abraham och det är mörkt. Och han säger, titta upp mot stjärnorna. Kan du räkna stjärnorna? Nej, det går ju inte. Så många barn ska du få, du kommer aldrig att kunna räkna dem. Och det står att Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Men det här med landet då? Ja, det kommer in också där i 15 kapitlet när Gud gör förbundet. Han säger åt Abraham att slakta offerdjur. Han ska stycka dem här i halvor och lägga halvorna mot varandra så det blir som en väg. Och den här typen av förbund, det var inget eldsoffer, utan tanken var att de vilda djuren och fåglarna skulle förtära de här offerdjuren. Och tanken var att om man bröt förbundet, då skulle man drabbas av samma typ av förbannelse eller undergång som de här offerdjuren. Så det var ett väldigt viktigt förbund som man måste hålla. Och det visar sig sen att det är ju inte så att Abraham går mellan djuren fast Gud gör ett förbund med honom. Utan det är ju bara den här eldslågan som far fram och tillbaka. Som är en representation av Gud, av Jahve. Och vi läser vers 12 till 19. Ifrån första Mosebok kapitel 15. När solen höll på att gå ner föll en tung sömn över Abraham. Då kom skräck och stort mörker över honom. Och Herren sa till Abraham, du ska veta att dina efterkommande ska bo som främlingar i ett land som inte är deras. Där ska man göra dem till slavar och förtrycka dem i 400 år. Men det folk som gör dem till slavar ska jag döma. Sedan ska de dra ut med stora ägodelar. Men du själv ska gå till dina fäder i frid och bli begravd i hög ålder. I fjärde släktledet ska du återvända hit, för amorena har ännu inte fyllt sina synders mått. Och det här är ju viktigt då, att Gud hade lovat det här landet, Kanans land, löfteslandet, Israel. Han har ju lovat landet till Abraham. Men det låg någon gång långt i framtiden. För amorena hade ännu inte uppfyllt sina synders mått. Men 400 år senare, då skulle Guds domar gå också över amorena. Och det var Israels folk som användes för att döma amorena. Men Gud sa här också att de skulle bli slavar i ett främmande land. Och vi vet att det var Egypten. Och där skulle de bli ett stort folk, och det blev de. Det gick flera hundra år i Egypten. Så att vi ser en hel del här vad Gud säger till Abraham. Fortsätter i 17 versen.
Vad frågar, det står i 16 versen där, fjärde generationen ska bli.
Ja, och innan det står det 400 år. Så jag går på det 400 år, att det syftar på. Inte bara fyra släktled. Nej. När solen hade gått ner och det blivit alldeles mörkt, syntes en rykande ugn och en brinnande fackla som gick fram mellan köttstyckena. På den dagen slöt Herren ett förbund med Abraham och sa: åt dina efterkommande ska jag ge detta land, från Egyptens flod ända till den stora floden Eufrat. Kenatiternas, Kenisiternas, Kadmoreernas, Hetiternas, Perisiernas, Rafaernas, Amoreernas, Kananeernas, Girgashiernas, Jebusiternas land. Så han specificerar ju till och med vilka folk som bor i det där landet nu, och som kommer, det här landet kommer då att ges till Israels folk eller till Abrahams efterkommande. De här löftena som vi läste om till Abraham, de upprepades ju sen till Isak och Jakob. Och vi vet att Jakobs son Josef såldes som slav till Egypten och på ett sätt förberedde för att hela familjen sen skulle flytta ner till Egypten. Och vi ser den här profetian som gavs till Abraham, att det nu börjar gå i uppfyllelse också i den detaljen. Men där förslavas ju det här folket, och de lever som slavar i Egypten. Och då reser Gud upp Mose, kallar honom i den brinnande busken och talar till Mose och ber honom att gå tillbaks till landet och att Gud ska befria folket ut ur Egyptens land, ut ur slaveriet, ut ur fångenskapen. Och vi vet vad som hände. Guds domar gick över Egypten precis som Gud hade sagt till Abraham, att domarna skulle gå över Egypten. Och också att de drog ut med stora gåvor, det hade Gud också sagt. Och de kommer ut i öknen. De har ju nu bott flera hundra år i Egypten, det här folket. Tror ni att de behöver några lagar? Typ. Ja. De behöver Guds lagar. Och när Gud gör förbund med dem så ger han dem de 10 budorden, men också många andra lagar. Och de här 10 budorden, de är någonting som påverkar oss här uppe i Sverige idag, som lever i en judeo-kristen kultur. Så det har ju påverkat hela vår lagstiftning när Sverige blev kristnat så att säga för länge, länge sedan. Så Gud gjorde ett förbund med dem. Han gav dem lagar. Han gav dem också prästerskap, helgedom, tabernaklet, och han gav dem offer. Han gav dem ett sätt att tillbe den Gud som hade befriat dem ut ur Egypten. Abraham, Isaks och Jakobs Gud, som kallade sig själv för Jahve. Mose dog uppe på berget Nebo. Och Josua blev den nya ledaren. Och ni ser den här bilden, ni har Jordanfloden där i bakgrunden, och bakom det ligger då Nebo, och där ligger Jordanien idag. Men på den här sidan, här finns Jeriko, det som ligger i förgrunden. Ni ser de här sanddynerna här, det är från de arkeologiska utgrävningarna vid Jeriko. Och genom ett mirakel så intogs då Jeriko och faktiskt hela landet ganska snabbt efter att de kom in i Kanans land. Och landet delades upp i olika stamområden, och det skedde i Kilo. Kilo har vi inte så mycket koll på, men här ställdes tabernaklet upp, det här tältet som vi såg en modell av. Och det kan man säga var huvudstaden i Israel i ungefär 400 år. Så det är ingen fjuttplats det här. Och nu pågår ju utgrävningar här som ni ser. Under en arkeolog som heter Scott Stripling. Vi var där och talade med Scott 2018. Det var intressant att höra hans perspektiv på det hela. Och på Jeriko och Ai och så vidare. Så, det här är ju en bild ifrån Kilo, där de håller på att gräva för fullt. Men vad som är väldigt viktigt här var att Gud hade genom Mose sagt att de skulle gå till två berg. Till berget Gerizim och berget Ebal. Och där Gerizim är välsignelsens berg och Ebal är förbannelsens berg. Och vi ser i Josua kapitel 8, vers 33-35, att de verkligen gjorde det här exakt som Mose hade sagt. Vi måste då minnas att det här förbundet som Gud hade gjort med Israels folk, det var ett villkorat förbund. Om Israel höll förbundet, då skulle de få stora välsignelser från Gud. Men om de bröt förbundet, då skulle de drabbas av alla möjliga förbannelser. Och det här är femte Mosebok, kapitel 27 och 28 egentligen. Vi ska läsa lite ifrån kapitel 28, vers 1. Om du lyssnar till Herren din Guds röst, genom att noggrant följa alla hans bud som jag idag ger dig, så ska Herren din Gud upphöja dig över alla folk på jorden, och alla dessa välsignelser ska komma över dig och nå fram till dig när du lyssnar till Herren din Guds röst. Välsignad ska du vara i staden och välsignad ute på marken. Välsignad ska ditt moders livs frukt vara och din marks gröda. Det din boskap föder, dina kors kalvar och dina tackors lamm. Välsignad ska din korg vara, välsignad ditt baktråg. Välsignad ska det vara när du kommer in och välsignad ska det vara när du går ut. Alltså det är ju bara välsignelser över alltihopa. Men om de bröt förbundet. Vi kommer till 18:e versen. Förlåt, 15:e versen. Men om du inte lyder Herren din Guds röst och inte håller fast vid och följer alla hans bud och stadgar som jag idag ger dig, då ska alla dessa förbannelser komma över dig och nå fram till dig. Förbannad ska du vara i staden, förbannad ute på marken, förbannad ska din korg vara, förbannat ditt baktråg, förbannad ska din moders frukt vara och din marks gröda, dina kors kalvar och dina tackors lamm och så vidare. Det är precis hela välsignelsen fast spegelvänt. Det blir bara förbannelser av det hela. Och sen fortsätter 28 kapitlet och beskriver dessa förbannelser. Och här kommer alltså fångenskapsperioden in i bilden. Vi kommer ner till vers 36. Herren ska föra bort dig och den kung som du sätter över dig till ett folk som varken du eller dina fäder har känt. Och där ska du tjäna andra gudar, gudar av trä och sten. Du ska bli en häpnad och ett ordspråk och en nidvisa bland alla hedna folk som Herren ska föra dig till. Ja, då vet vi att det ligger också med i det här förbundet som Gud gjorde med Israels folk, att om man bröt det här förbundet, då var man alltså i risk att drivas ut ifrån det här landet som Gud hade lovat Abraham, Isak och Jakob. Och profeterna, man kan ju se dem från många olika perspektiv, men de hänvisar ju ofta till just den här förbundsrelationen. Och när de talar om omvändelse så handlar det just om att gå tillbaks till förbundet och leva i en förbundsrelation med Jahve som deras gud. Och sluta upp med att tillbe de här avgudarna. Och vi ska se en vers som jag tror är väldigt viktig i sammanhanget. Amos 3 och 2. Endast er har jag känt som mitt folk av alla jordens släkten. Därför ska jag också straffa er för alla era synder. Och varför var det så speciellt med just Israels folk? Jo, därför att det här folket levde ju i en förbundsrelation med Gud. Han hade gett dem förbundet, han hade gett dem lagarna och har talat om hur de skulle tillbe honom och vara trogna honom. Det är därför, på grund av förbundsrelationen, som Gud kommer att straffa det här folket för deras synder. Och avguderiet, hur var det med det egentligen? Ja, det vi ser när vi läser Bibeln är att Israel hade problem med avgudar hela tiden. Och det är de avgudar som fanns bland Kanans folk innan Israel kom dit. Och det är de avgudar som tillbads i länderna som var runt omkring Israel. Så det pågick i hela regionen tillbedjan av de här avgudarna. Och Israel hade problem. Vi läser i Amos 5, 25-27. Var det åt mig ni frambar slaktoffer och matoffer under de 40 åren i öknen, ni av Israels hus? Ni har Sikkot, er kung, och Kion, er Guds stjärna. Era gudabilder som ni gjort åt er. Men jag ska föra er i fångenskap bortom Damaskus, säger han vars namn är Herren Gud Sebaot, Jahve. Tre första buden bröts hela tiden. Du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig. Du får inte göra något belet eller bild eller staty eller någonting sånt där och tillbe inför det. Du får inte det. Och du får inte missbruka Herren din Guds namn. Du får inte missbruka Jahves namn. Oj då. Hur ska det gå? Vi vet ju om nu hur förbundet ser ut med välsignelser och förbannelser. Vi ska titta lite på den storpolitiska situationen som rådde den här tiden. Vi har en period i Israel när riket blir delat. Vi har ett enat rike, Saul, David, Salomo. Och så delas riket direkt efter att Salomo har dött. Och första kungen i det norra riket blir Jerobeam. Och med tiden så blir Samaria huvudstad där och det norra riket kallades Israel. Och i det södra riket var Rehabeam kung. Och där var huvudstaden Jerusalem och det södra riket hette Juda. De här två, Israel och Juda. Och runt omkring fanns de här folken som vi läser om i Bibeln. Vi har ju Filisterna nere i sydväst, där Gaza ligger idag. Fanns också på den tiden Gaza. Vi har Fenicien i nordväst, det är dagens Libanon. Där uppe fanns de viktiga städerna Tyrus och Sidon. Jag hade Aram uppe i nordost. Och Damaskus var huvudstad i Aram. Och det är dagens Syrien. Och sen på osttiden fanns Ammon, Moab och Edom. Det är dagens Jordanien. Och ni vet att huvudstaden i Jordanien heter Amman. Det kommer ifrån det här. Men storpolitiskt då så fanns ju Assyrien och Egypten som två supermakter kan man säga. Och Assyrien var alltså det land, eller det rike, det imperium som hotade hela den här regionen där Israel fanns. Och 931 sa att riket delades. Det kommer till ett nytt viktigt årtal, 722, när Samaria faller. Assyrierna belägrar Samaria, intar staden, förstör den och tar fångar, så hela Israel förs i fångenskap 722 till Assyrien. Assyrien försvinner här på kartan. Vad hände där då? Oj då, babylonierna kom farande. De tog över. Från 605 är det babylonierna som råder i hela den här regionen istället för Assyrien. Och 586 var det dags för Juda att föras i fångenskap till Babel. Och det här landet som Gud hade lovat Abraham, Isak och Jakob var helt plötsligt tomt på Guds folk. Det norra riket hade försvunnit upp i Assyrien och det södra riket hade försvunnit till Babel. Nu kom vi in i fångenskapsperioden verkligen. Och sen försvann den där Babel och vi fick Persien 539 före Kristus. Så besegrade Persien Babel och intog Babel. Och det blev persierna som rådde över hela den här regionen. Och det står återkomst där, ser ni. Det var kung Koresh av Persien, den första kungen i det här imperiet. Han tillät judarna att återvända till Jerusalem och bygga upp templet. För templet hade ju förstörts av babylonierna i grunden. Så, riket delades 931 före Kristus. Och vi hade Israel i norr med Samaria som huvudstad och Juda i söder med Jerusalem som huvudstad. Och Jerobeam, den första kungen i det norra riket, satte upp två guldkalvar. En i Betel i södra delen av riket och en i Dan längst upp i norr. Och han var lite orolig. att Israels folk skulle gå tillbe Jahve nere i Jerusalem. Det var ju farligt, för då kunde ju folket gå över till Juda och han skulle liksom förlora makten över folket. Så han tänkte, nej, de ska tillbe Jahve här. Så han satte upp en guldkalv som han påstod var Jahve, en representation av Jahve. Och han sa de här berömda orden att här är Herren din Gud, Jahve din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land. Och man ser ett dakapo på vad Aaron gjorde vid Sinai berg. Det är precis samma ord, samma grej, guldkalv igen. Man fattar ingenting, vad håller de på med? Men hur som helst, då sattes upp de här guldkalvarna, och när man har hittat Dan, fantastiskt nog har man hittat Dan, och det ligger ingen stad där Dan låg, utan det är fantastiska ruiner där man har varit vid Dan. Och man har hittat platsen för guldkalven. Ni ser den här aluminiumställningen där. Där var altaret där man offrade. Och ni ser trapporna upp där. Där var det själva guldkalven då. Stod där uppe. Profeterna då? Ja, de varnade ju och kallade till omvändelse, och de sa omvändelse är helt nödvändigt. Om inte ni omvänder er, då kommer domen, då kommer det här att ske som Gud har varnat för redan under Mose tid. Ni kommer att föras bort i fångenskap. Och profeterna profeterade. Mika profeterade dom över Samaria. I första kapitlet av Mika, vers 6 och vers 7. Därför ska jag göra Samaria till en stenhög på marken, till en plats för vinodling. Jag ska vräka hennes stenar ner i dalen och blotta hennes grundvalar. Alla hennes avgudabilder ska krossas. Alla hennes otuktsgåvor ska brännas upp i eld. Alla hennes avgudar ska jag förstöra. Och det är klart, när man besöker platsen idag så är det ju som en stenhop. Det är ju så att den här staden är fullständigt förstörd. Och när man är nere i dalen, ni ser bilden där till höger, så ser man stora bumlingar som kommer från den här staden. Man har liksom vält stora stenar som har rullat ner i dalen. Precis som det står i profetian i Mika. Men Mika profeterade ju också mot Jerusalem. Han är alltså på 700-talet, i slutet av 700-talet. Profeterar Mika, och han profeterar mot Jerusalem också. Kapitel 3, vers 12. Därför ska Sion för er skull plöjas upp till en åker. Jerusalem blir en stenhop och tempelberget en skogsbevuxen höjd. Ja, Jerusalem kommer att förstöras och kommer förstöras i grunden, och templet kommer fullständigt att raseras, säger profeten Mika på 700-talet. Och nu vet vi vad som händer 586. Så Samaria gick under 722, och folket fördes i fångenskap till Assyrien, till olika platser i det assyriska imperiet. De hade ju den här idén att härska genom söndring. Man besegrade ett folk, man förde folket bort i fångenskap till imperiet. De blev ju slavar, de här slavarbetare. Och de fick inte bo kvar i sitt land. Och man spridde ut dem. På så sätt så försvagades den etniska identiteten i det här folket. Och istället så förde man in folk från alla andra områden i imperiet in i de nya områdena. Så det flyttade in folk som assyrierna förde dit i Israel, den norra delen av landet. Och orsaken då? Ja, De hade brutit förbundet som de hade med Gud. Vi ska gå till Andra Kungaboken kapitel 17 och läsa vers 7 och vers 8. Detta hände därför att Israels barn hade syndat mot Herren sin Gud, som hade fört dem upp ur Egyptens land, undan faraos, den egyptiske kungens hand. De hade tillbett andra gudar och levt efter sederna hos det folk som Herren hade fördrivit för Israels barn, men också efter de seder som Israels kungar hade infört. Vad var det för seder? Det var ju de två guldkalvarna. Vi läser vers 16-18. De övergav Herren sin Guds alla bud och gjorde sig gjutna bilder i form av två kalvar. De gjorde också asherapålar åt sig och tillbad himlens hela härskara och tjänade Baal. De lät sina söner och döttrar gå genom eld, alltså barnoffer vi talar om, offer till Moloch, och utövade spådom och trolldom. De sålde sig till att göra det som var ont i Herrens ögon och väckte därmed hans vrede. Därför blev också Herren mycket vred på Israel och försköt dem från sitt ansikte, så att endast Judas stam blev kvar. Och det norra riket upphörde att existera, uppstod aldrig som nation. Och man vet inte riktigt vad som hände med de här 10 stammarna som fördes i fångenskap till Assyrien. På något sätt så levde säkert en del av dem kvar i Israel. Det är inte troligt att de tog 100% av folket när de drog iväg. Det fanns säkert en del israeler kvar i landet. Säkerligen kom det människor från de här stammarna också när Juda fick komma tillbaka 539. Att de började liksom hitta tillbaks in i landet. Men som nation upphörde det norra riket. Och 10 stammar, vi vet inte riktigt var de befinner sig. Vi talar om fångenskapsperioden. Katastrof. Och vi vet att det har att göra med det här förbundet som Gud gjorde. Juda fanns ju kvar. Kungarna Hiskia och Josia försökte bli av med avguderiet. De gjorde verkliga försök. Riktiga reformer. De rev ner altaren, de rev ner stoder. De gjorde allt de kunde för att bli av med avguderiet i Juda. De här två kungarna. Men avguderiet satt inte bara i de här yttre sakerna. Det satt ju tyvärr också i människornas hjärtan. Så efter de här kungarna så fortsatte ju folket med sin praktik. Och vi vet då att assyrierna fanns i området och Assyrien angrep verkligen Juda. 701 invaderades Juda. Vi vet att då norra riket förstördes 722, inte så många år senare, så kommer assyrierna och invaderar hela Juda. Och man tar alla städer utom Jerusalem, kan man säga. Assyrierna påstod att de intog 46 städer i Juda. Men Gud bevarade då Jerusalem på ett mirakulöst sätt. Vi ska titta i Jesaja kapitel 37. Och då vet vi att Jesaja och Mika, de var samtida. Så Mika finns också samtidigt här. Men Jesaja var väldigt aktiv här under den här invasionen av Assyrien 701 före Kristus. Och kung Hiskia fick ett ultimatum att överlämna sig till Assyrien. Men han gick in för Herren och bad. Och här kommer Herrens svar genom profeten Jesaja. Vers 33 ska vi läsa. Därför säger Herren så om Assyriens kung, och det är Sanherib som är kungen. Man har hittat Sanheribs palats i Nineve, dagens Mosul, man har grävt ut det. Så man vet att det här är fullständigt historiskt sant. Man har hittat också en stele där Assyrien har beskrivit invasionen av Juda i detalj. Också bekräftat att Jerusalem aldrig intogs på den stelen. Vad säger Herren? Han ska inte komma in i denna stad eller skjuta någon pil dit in. Han ska inte närma sig den bakom en sköld eller kasta upp en vall mot den. Han ska vända tillbaka samma väg som han kom. Han ska inte komma in i denna stad, säger Herren, för jag ska skydda och rädda denna stad för min och min tjänare Davids skull. Och Herrens ängel gick ut och slog 185 000 i assyriernas läger. När man steg upp tidigt nästa morgon, då låg där fullt av döda kroppar. Då bröt Assyriens kung Sanherib upp och vände tillbaka, och han stannade sedan i Nineve. Men avguderiet fortsatte. Och den allra värsta kungen var tyvärr Hiskias egen son, Manasse. Och vi läser en vers här i Andra Konungaboken kapitel 21, vers 9. Och Manasse förledde Israels barn så att de gjorde mer ont än det folk som Herren hade utrotat för dem. Kan ni förstå? Alltså, de här amoréerna, de hade inte uppfyllt sina synders mått. Det skulle ta 400 år, sen skulle Guds domar gå över dem. Men nu hade Israels folk gjort mer ont än vad amoréerna hade lyckats göra. Och vi känner till förbundet, och vi känner till detta med välsignelser och förbannelser, och hotet om att föras i fångenskap. Vi nämnde om Assyriens fall och det babyloniska imperiet uppstår. Israel förs ju till Babel. Om vi tittar längst ner till höger här så ser vi att Babylonien blev självständigt 626 före Kristus. De gjorde uppror helt enkelt mot assyrierna. Och de krigade mot assyrierna, som naturligtvis försökte kuva babylonierna igen då. Det gick inget bra. Och babylonierna, de gick i allians med Medien, som ligger lite österut, dagens västra Iran. Där låg Medien. Och babylonierna och medierna besegrade Assyrien och Egypten. Ja, först intog de Nineve 612, och sen besegrade de den här arméerna vid Harran. Södra Turkiet ligger det faktiskt, Harran. Och så kom det slutligt slag som stod i Karkamish, också södra Turkiet. Och det var 605. Och från 605 finns inte det assyriska imperiet. Det är utplånat, besegrat. Och istället blir det då det babyloniska imperiet från 605. Och kungen hette den berömda Nebukadnessar. Och ni ser det här ljusgröna på kartan. Det är babyloniernas rike. Och det är ungefär samma område där assyrierna styrde. Men kom ihåg då, 605, kom ihåg 609. Och 605 så kommer alltså babylonierna ner till Jerusalem. Nu är det babylonierna som styr. Och de vill ha skatten. Så skatten ska inte längre gå åt fel håll. Den ska gå till babylonierna från 605 framåt. Och den första lilla batchen av fångar går iväg till Babel 605. Det är Daniel och hans vänner Sadrak, Mesak och Abednego. De går iväg i den här första fångtransporten. Unga män av ädelbörd. De ska få gå en 3-årig universitetsutbildning och lära sig att tjäna hovet i Babel. Lite rörigt där i slutet, de sista kungarna. Josias av er var en jättebra kung, han gjorde en reform. Försökte bli av med avguderiet och den här fantastiska kungen dog 609 i ett slag vid Megiddo mot farao Neko. Vad har farao Neko att göra 609 där uppe? Han är på väg upp för att assistera Assyrien i slaget mellan Babylon och Medien. De har ju bildat allians. Och nu finns Assyrien och Egypten på den andra sidan. Och han är på väg upp och hjälpa assyrierna. Han är i försvarsallians med dem. Och Josia dör i det här slaget vid Megiddo. Vad han där uppe och göra? Det är ganska långt norrut. Det är uppe i Israel så att säga. Megiddoslätten, Harmageddon, ligger ju där uppe. Vad ska han dit och göra? Han ska väl hålla sig nere i Juda och vara ganska ängslig för att egyptierna har tågat upp. Nej, han är i någon sorts försvarsallians med Babel. Så han försöker hindra egyptierna komma upp och hjälpa assyrierna i det här slaget. Och i den här striden så dödas den här fantastiska kungen. Han kommer ner, eller de begraver honom i Jerusalem 609. Hans son Joahas blir kung 609. Farao Neko upp och slåss där mot babylonierna 3 månader. Sen kommer farao Neko ner till Jerusalem. Oj då. Han tar ett jättestort krigsskadestånd med sig. Men han tar också med sig Joahas som bara regerat i 3 månader. Som fånge till Egypten. Och sätter in hans brorsa Jojakim från 609. Till att bli kung i Juda. Och det här, allt det här är ju i Jeremias tid. Jeremia är med om allt det här. Och han profeterar om allt det här också. Och sen då så ser ni nummer 4 där. Jojakin 3 månader han också då. 598. Och vad som hände var att Jojakim, han tyckte inte om att betala så jättemycket skatt hela tiden till Babel. Så han började trilskas. Då kom babylonierna, Nebukadnessar, belägrade Jerusalem och under belägringen så dog Jojakim. Och istället insattes hans son då, Jojakim, till att bli kung. Och sen intog de staden 597. Och för Jojakim som fånge till Babel tillsammans med 10 000 från Juda, en stor grupp, förs iväg till Babel. Och det här är hantverkare, sådana som de kan ha nytta av där. Det här är ju slavar nu, va? Men de är ju yrkesskickliga, många av dem. Så 10 000 förs iväg till Babel. Och så insätter de hans farbror, som då också var en son till Josia. Sidkia blir sista kungen i Juda. Regerar från 597 till 586 när Jerusalem faller. Och här har vi dem. Josia, Joahas 3 månader, Jojakim. Jojakim, det låter ganska likt Jojakim måste jag säga. De har missat en bokstav där. Och Sidkia. Där är de. Och det här, det är en arkeologisk utgrävning som fortfarande pågår vid Davids stad i Jerusalem. Och man har kommit ner, långt ner, och man har hittat sotlagren från 586 när babylonierna förstörde Jerusalem och de brände ner staden. Och de förstörde templet i grunden som profeten Mika hade sagt. Och vi tittar begrundande på den här versen. Amos 3:2. Gud sa, endast er har jag känt som mitt folk. Av alla jordens släkten. Därför ska jag också straffa er för alla era synder. Och nu vet vi vad som stod i förbundet som Gud gjorde med Israels folk vid Sinai berg. Och det här är som en bakgrund så vi förstår nu vad vi går in i, var vi kommer ifrån och orsakerna till att detta har hänt. Nu ska vi be tillsammans. Tack Herre för ditt heliga ord. Och vi vet att det du har sagt, det är det som gäller. Och även fast vi tittar så här med hundratals år i de här linjerna så ser vi att du står vid ditt ord. Och vi är chockerade över att Israels folk fördes bort ifrån det här landet som du hade lovat Abraham, Isak och Jakob. Men vi ser också att det berodde på att de bröt ditt förbund. Tack gode Gud för att du ser oss och tack att vi har ditt ord. Hjälp oss här att hålla fast vid dig, hålla fast vid ditt ord och följa dig. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, det är frågor som kommer upp och ganska ofta även idag. Hur kunde Gud tillåta att israelerna under Josuas ledning intog det här landet och låta Israel vara ett folk som dömde kananeiska folken? Hur var det möjligt? Ja, är Gud konsekvent? Ja, han är ju det. Vi ser ju när vi läser vidare i historien när Israel gjorde samma synder och värre än de folk som varit där innan. Ja, då gick Guds domar också över Israel och Juda. Gud använde assyrierna för att döma Israel och Gud använde Babel för att döma Juda. Och Gud är alltså konsekvent. Och vi lär oss det att synd leder till straff. Och vi ser de här tre första buden bröts då hela tiden. Du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig. Du får inte göra någon belet eller bild och tillbe inför sådana saker. Du får inte missbruka Herren din Guds namn. Och de här guldkalvarna, så det var ju bara ett enda stort missbruk av Jahve. Guldkalven i Betel och den i Dan. De påstod att det här var Jahve. Och de offrade till Jahve. Och Gud sa, jag får inte göra så här. Det går inte. Ja, har ni någon fråga?
Aj. Det som ryms inom tiden.
Nej. Då tar vi dem nästa gång. Tack så mycket för idag.
När är nästa gång?